Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
.243 NHL-mål gjorde Thomas Holmström för Detroit Red Wings. Homer, eller Demolition Man som tuffe Thomas kallades på andra sidan Atlanten, vann Stanley Cup 4 gånger under sin karriär. Han vann också olympiskt guld med 3 kronor och blev svensk mästare med Luleå Hockey.
Holmström gjorde 243 mål på lite drygt 1000 NHL-matcher. En annan svensk Stanley Cup-vinnare, den nuvarande Washington-stjärnan Niklas Bäckström, har också gjort 243 mål, men han har uppnått det något snabbare på knappt 1000 matcher.
243 fotbollsmål gjorde Giuseppe Meazza för Inter, spelaren som gett namn åt klubbens hemmaarena i Milano.
243 poäng i allsvenskan har IFK Malmö tagit. Som bäst blev den andra plats 1960. Kuriosa förresten, IFK Malmö lånade ut sina tröjor till Argentina i VM-premiären 1958 på Malmö stadion, då deras, Argentinas alltså, och Västtysklands tröjor var för lika.
Vi håller oss kvar i allsvenskan och Skåne. 243 matcher i högsta serien gjorde Sonny Johansson för Landskrona Boys. Sonny blev allsvenskans totalt sett bäste målskytt under hela 70-talet när han gjorde över 100 mål sammanlagt.
243 centimeter är näthöjden i volleyboll på här sidan. Volleyboll, det borde passa dig, Lasse, som är lång och ståtlig.
Jag har faktiskt varit volleyboll-domare, men jag lärde mig aldrig backspike eller vad det nu heter.
Okej, det var din svaga punkt. Ja. Med en hoppserv då så trycker vi igång avsnitt 243 av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Du, det är inget fel på självförtroendet i alla fall på Donald Trump.
Nej. Alltså, nej, det kan man väl säga. Att
är det äkta, tror du?
Ja, alltså jag tror att han går ju från tremendous och fantastic, han säger ju det väldigt ofta, till att vända, till att sparka någon. Det sker ju liksom på olika sidor om klockan 12 bara. Ja. Det kan gå väldigt snabbt.
Jag såg nu i natt här så var han på besök i Louisiana och då körde han ju där som du sa, great people, tremendous amount of hospital beds och så vidare. Och han är kompis med alla.
Made a fantastic job, ja. Fantastic job.
Och sen kompis med alla. Det säger han också. Brasiliens president Bolsonaro, Sydkoreas president Moon, a friend of mine, great friend of mine.
Han är inte kanske kompis med just alla, det känner jag att det finns de som...
Nej, det är de här CNN-reporterna, men Kim Jong-un till och med, säger man, we have a brilliant relationship, till och med honom. Och i natt alltså då, när han var hos guvernören i Louisiana, så luftade han ytterligare ett nytt expertområde, sport och nya kompisar, kan du höra?
It's a very favorite place of mine, it's a great state and great people. And congratulations on your national championship, right?
Yes,
and
sir, absolutely.
And your quarterback just went number one in the NFL draft, and an easy number one. I think he got the most votes ever for a Heisman Trophy,
yes,
didn't
sir.
He? Didn't he
yes,
get
sir.
Like a unanimous?
And he's a great person, great young
great,
man,
yeah.
A wonderful citizen. I think he's going to do Cincinnati proud.
I think he's going to, too. He was here a little while ago with an incredible coach, right?
Yes, sir.
We just called the coach. And he's friends with both of ours, and we said hello, Coach O. And we said hello to him, and he's a character, right? But
yes,
he's
sir.
He knows how to coach a team, I'll tell you that.
Det är om den där NFL-draften då, där Joe Burrow, quarterback i från Louisiana State University, samma universitet där Armand Duplantis förresten gick fram till förra året. Och de vann college-mästerskapet, och nu blev han alltså vald av Cincinnati Bengals som etta. Men just det här att han är... great coach.
tremendous people, great people.
Tremendous coach.
Ja, ja visst, ja.
A friend of... Han är kompis till både honom och Gudrun.
Ja, det är klart att du ligger på... Ja, sådär. Så att det kan nog vara lite glädjespridande sådär i vissa sammanhang. Men det är ju svårt att sympatisera fullt ut med hans sätt att vara och uttrycka sig. Framförallt relationen till fakta som inte alltid är på hemmaplan.
Och den här draften som gjordes för en vecka sedan ungefär, det var ju under annorlunda omständigheter. Istället för samlat evenemang då i Las Vegas så var draften digitalt utspridd.
Allt görs digitalt.
Ja, över USA. Och det jag funderar på det är om det kommer bli så mycket i framtiden också när det här lägger sig. Att det här blir digitala genombrottet 2.0.
Mm. Men med sagt att människor dör, med sagt att det finns en ekonomisk katastrof som kommer och sköljer över världen. Med respekt för alla som tappar sina arbeten och den ekonomiska återhämtning som världen ska göra, hur det ska gå till. Med de två ämnena sagda så är det ju en kolossalt spännande tid vi lever i. Med perspektivet, hur kommer det nya normala att bli? Mm. Vad är det vi kommer att se? Du är inne på det, hur mycket digitalisering kommer det att bli?
Får vi se en konsolidering utav idrotten när det gäller de enorma, alltså nästan äcklande ekonomiska strömningar som det har varit i till exempel herrfotbollen som vi har pratat om tidigare?
Ja, där de kämpar för att komma tillbaka till ett normalt läge som är samma som det var innan pandemin bröt ut. Så ska det tillbaka till samma läge. Jag tror inte på det. Jag tror att vi kommer se en helt annan förutsättning.
Men Trump, han sa ju så här om ekonomin. Att vi kommer att ha en återhämtningsfas tredje kvartalet 2020. Fjärde kvartalet, då kommer lyftet. Och 2021, it's gonna be a fantastic year.
Ja. Jo.
Och idrotten, där har han sagt att we have to get going. Vi måste komma igång med idrotten. Vi måste komma igång med idrotten. Det här är inte kul.
Jo,
vi måste komma igång.
Jag köper det. Men grejen är så här. Jag köper alla som kommer med datum och planeringar och spelscheman. Och vi måste igång. Men det är en sak bara. Det är en part som inte är tillfrågad. Och det är viruset. Därför att det är det som bestämmer. Och där har ju även president Trump fått ge sig. Han ville ju öppna USA, det var inga problem. Easter Sunday så skulle ju alla vara i kyrkan igen. Då öppnar vi igen, då kör vi igen. Men alltså, det är viruset som bestämmer. Och vi kan inte göra någonting åt det så länge vi inte har ett vaccin på plats. Eller den här folkimmuniteten finns.
Veckans surr.
Ja, din intervju med Zlatan Ibrahimovic dröjer sig ju kvar. Det blir ofta så när Ibrahimovic sätter sig ner i en längre intervju där han inte är korthuggen utan alltså tar sig tid att svara på frågor. Ni pratade om intervju förra veckan, men alltså, din uppdragsgivare har ju betalat pengar för att få Zlatan Ibrahimovic att ställa upp. Och du har som journalist gjort intervjun. Låter kladdigt, hörru.
Ja, men det är där som den stora missuppfattningen är. Det är ju ett sociala mediesamarbete mellan marknadsavdelningen på Discovery och Zlatan Ibrahimovics företag. Och för det så fick han ersättning. Men sen går ju då pilarna då i olika krönikor som har varit nu. Är det så att Discovery har betalat för själva intervjun? Och där är det ju precis som vanligt i alla journalistiska sammanhang. Sen journalistiken startade för över 100 år sedan. Att det finns en redaktionell sida och det finns en marknadssida. Det finns en annonssida och det finns en redaktionell sida. Och däremellan så ska det vara vattentäta skott. Och så har det också varit i det här fallet. Vi kan ta Dagens Nyheter där det var någon krönikör nu som tyckte till om det här. Jag menar, i alla tider så har det varit så att på DN så kan det på en sida vara en stor läcker annons för ICA. Där man helt enkelt har fått betalt av ICA för att ha den här annonsen. Och på en annan del av samma sida så är det en journalistiskt granskande artikel om ICAs chef. Hur han till exempel då kanske har misskött sitt uppdrag i något sammanhang. Och det finns inga kopplingar däremellan, så det är precis på samma sätt. Men i mitt fall är det viktigt att som journalist, om man får uppdraget, du får inte ta emot några restriktioner, du får inte ta emot några direktiv att det här får du fråga och så. Det var det enda som handlade om för mig, att jag frågar bara, vill du göra intervjun? Ja, finns några restriktioner? Nej, bra, då kör jag.
Och i det här kommer du in i din roll som journalist. Och då blir det ju svårigheter för folk att riktigt se klart. Det blir lite dimmigt runt det här. Det är liksom det dimridåer utlagda för vad man egentligen ska se som den raka journalistiska linjen i det här. Och jag kan förstå att det är problematiskt. Det jag ser är att Discovery köper ett reklamsamarbete med Zlatan Ibrahimovic för att göra reklam för sin allsvenska plattform, för att få fler prenumeranter, fler abonnenter. och betalar då enligt uppgift 200 000 för det. Det måste vara en sensationellt bra affär. Mm. Att få det genomslaget för den i sammanhanget då, skulle jag tycka i alla fall, utan att kunna alla prislister för marknadsföringskampanjer, men då låter det rätt billigt. Men när vi kommer till den delen som har med intervjun att göra, då är det ju otroligt viktigt, vilket var min första fråga till dig när sakfrågan kom upp, att du har i din journalistisk, du är där som journalist, du har inte fått några som helst direktiv om vad du, vilka ämnen du får ta upp respektive inte får ta upp, mm, vilka frågor han inte vill ha. Visst, du får prata med Zlatan Ibrahimovic, men du får inte fråga om det, du får inte fråga om det, du får inte fråga om det. Är du med på vad jag menar? Mm. Då är det en omöjlig journalistisk roll. Det är en omöjlig journalistisk roll, och då tvingas du tacka nej till det.
Yes, det hade också blivit så. Men det är ju
den delen av det som är journalistiken som kräver en absolut klarhet. Sen får du och dina kollegor och din uppdragsgivare leva med att det är svårt för folk att riktigt se det här klart.
Och det beror ju på att det är samma person i samma namn. För om vi tar till exempel att C More sänder Svenska Hockeyligan och betala massor av pengar till alla klubbar för att få sända Svenska Hockeyligan. I den uppgörelsen så ingår ju också att man får göra massor av liveintervjuer och så i pauser under match och så, som andra inte kommer åt. Det ingår liksom i rättighetsavtalet. Så man har betalat massor av pengar till klubbar för att få göra intervjuer. Och då skulle man kunna dra det och säga så här, att Svenska Hockeyligan då helt enkelt skulle kunna styra Simon och säga så här: när ni gör de här intervjuerna, då är det viktigt att det blir så här och så här. Det vill säga intervjuerna är köpta. Så det är liksom en likadan variant, men det blir ju inte lika i ögonfallande eftersom det ena är SHL och det andra är en spelare i Leksand.
Nej, men alltså det spelar ingen roll, därför att ämnet är alldeles korrekt, och det är helt avgörande att den journalistiska integriteten inte på något sätt kan ifrågasättas av ett avtalsmässigt marknadssamarbete. Mm. Det går inte. Det finns ingen sån möjlighet, och det finns exempel. Jag har själv varit involverad i intervjuer som har gjorts exempelvis med domare som har varit tuffa, som har gjort att Svenska Hockeyligan efteråt hört av sig och sagt vad är det här, liksom, vi kan inte ha bla 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 bla. Och det är avgörande att journalisterna kliver fram och säger att det här är mitt journalistiska uppdrag, det är det här jag har gjort. Mm. Därför att om det hade funnits en villkorad del av intervjun så skulle du inte ha gjort den. Det är omöjligt att ställa upp och göra en intervju som är villkorad.
Högt i tak i sporthuset.
I det förra avsnittet 242 så pratade vi ju om bevakningen av damidrott och den slagsida som är i svenska medier med bara en fjärdedel bevakning av kvinnliga idrottare i svensk media och tre fjärdedelar herrar då således. Och apropå det så dök det upp ett ganska slående ämne här, nämligen det amerikanska landslaget som ju är regerande världsmästare på damsidan och Megan Rapinoe och companies kamp för ekonomisk upprättelse, kan man väl kalla det. Spelarnas i USAs damlandslag, de regerande världsmästarna, hade krävt motsvarande 647 miljoner kronor i ersättning för könsdiskriminering när det gäller ersättningsnivåer. Men förlorade det här i federal domstol mot det amerikanska fotbollförbundet. Förbundet hävdar att damerna i sin förhandling redan avstått den bonus som männen får. Istället får damlandslaget kompensation i form av garanterad grundlön, sjukförsäkring, betald barnomsorg, pensionsavtal, vilket männen inte har avtalat om. Så här gick domstolen alltså på det amerikanska förbundets linje. Mm. Och väldigt besviken Megan Rapinoe, som jag såg twittra där: vi kommer aldrig sluta kämpa för jämställdhet, och damlandslaget ska, det amerikanska då, överklaga beslutet.
Ja, vi får avvakta och se hur det går. Det är idrott och juridik, och det är inte alldeles enkelt. Men det blir också idrott och politik. Därför att jag såg att den troliga demokratiska presidentkandidaten Joe Biden var snabbt ute och sa att...
Sleepy Joe, som han kallas
utan Donald Trump. Han har en enorm förmåga, Trump, att komma med sådana där uttryck som fastnar. There's a sleepy guy in the basement, sa han. Ja, hur blir det med presidentkampanjen? Ja, parentes. Men alltså, Joe Biden var ute och sa att... den troliga demokratiska presidentkandidaten, och sa att om inte det blir ordning och reda i den här frågan från förbundets sida, så kan inte amerikanska fotbollförbundet räkna med något bidrag när jag blir president. Han har tidigare vunnit valet. Och då tänker han förstås på VM-spelet i USA sommaren 2026. Det är ju ett sammanarrangemang i USA, Mexiko och Kanada. Så det blir politik av det också. Mm. Men jag tror också att mycket är redan vunnet.
för jämställdhetskampen för Megan Rapinoe och andra amerikanska stjärnspelare tillsammans med kvinnliga idrottare världen över. Därför att det här tänds det ju lampor. Spotlight är ju tänd på den här frågan. Mm. Många kommer följa det. Och det blir med automatik press i frågan. Men jag ska säga så här. Jag lyssnade med oerhört spänning på förra veckans avsnitt, för jag tycker ämnet är så viktigt och så riktigt. Och så tittar jag på hur behandlas de olika idrotterna just nu när vi har coronakris? Hur behandlas allsvenskan i fotboll och starten? Hur ofta pratar vi om när damallsvenskan ska börja?
De har knappt ett ord om.
Alltså det är läkare som är involverade ju pratar om hur man ska arbeta för att hålla smittspridningsrisken absolut på noll för att herrallsvenskan ska kunna starta. Men hur är det med damallsvenskan? Mm. Jag såg en artikel från Norge där nu hade de spesat i norsk fotboll vilka krav som kommer att gälla när den norska toppligan ska starta igen. Och då visade det sig att kraven är gjorda på sånt sätt att det går att starta på herrsidan men det blir svårare för damerna. Mm. Och det är precis exakt de här frågorna som jag tycker ska belysas ur perspektivet. Varför är det så? Varför ska högsta ligan på herrsidan prioriteras och startas och inte damerna på samma sätt? Varför tas inte den här diskussionen lika? Jo, ditt svar är såklart ekonomi. Såklart är det beroende på att vi måste igång för att få igång matcherna och få tv-pengar och sponsorpengar och allt vad det är.
Enormt stora rättighetspengar på herrsidan.
Enormt stora på herrsidan och väsentligt mindre på damsidan. Men varför likställs det inte i diskussionen när det ska starta?
Men denna Megan Rapinoe, undrar om det kommer bli så om decennier, att vi ser tillbaka på henne som en av de stora banbrytande idrottarna. Denna tjej född i mitten av 80-talet, dagen efter USAs nationaldag i Kalifornien. Om det var här och nu som hon bröt mark som skulle betyda så mycket, för det finns ju sådana pionjärer sedan tidigare, men här är ytterligare en sån då, när vi pratar om kvinnliga pionjärer, Megan Rapinoe.
Ja, och du har haft uppe det med president Trump. Låt oss påminna oss. Under VM så kritiserade ju Megan Rapinoe presidenten. Och han twittrade liksom att i stil med, alltså snacka inte, get the job done, skrev han i tweet. Han älskar ju Twitter som alla vet.
Det säger vinna guld.
Jag vet inte om han älskar Twitter, men däremot så älskar han att twittra. Ja, vinna guld. Och vad händer i finalen? Jo, det blir en 11 meters spark för USA vid ställningen 0-0. Vad är det kvar? 20 minuter, jag kommer inte ihåg. Spelar ingen roll. Och vem är det som står där? Och då har du ju det ögonblicket kan du ju frysa överhuvudtaget. USA har straffspark i VM-finalen i fotboll. Och vem ska få the job done om inte Megan Rapinoe? Den ögonblicksbilden, och så klipper du in president Trumps tweet när han säger det och så ska hon slå den där. Det tycker jag är, det kan för mig faktiskt vara idrott när den är som allra bäst.
Get the job done.
She got it done.
Öppet hus i sporthuset.
Lojalitet, det är någonting som är viktigt för dig, Lasse, eller? Lojalitet.
Ja, det tycker jag i många sammanhang kan användas som en nyckelfras, ja.
Och det,
eller nyckelord.
Mm. Det får vi verkligen från våra lyssnare, vecka efter vecka.
Mm. Alltså lojalitet innebär ju inte bara att du ska hålla med, ska jag säga.
Nej.
Alltså lojalitet innebär ju att du är, till exempel om vi tar i relation mellan lyssnare och sporthuset, att en vilja att bidra till att sporthuset ska bli bättre. Mm. Det kan också vara en form av.
En lyssnare hörde av sig om för länge sedan, om när vi hade Mike Tyson i kärlekspåsen och drog den och hade en kärlekspåning av Mike Tyson, att ni kan inte köra kärlekspåning på Mike Tyson. Nej. Och då säger jag, nej men okej, men han hade ju en fin boxningskarriär. Jo, men tänk på allt han har gjort i sidan om, våldtäkt och så vidare. Och då stod det ju klart. Men
var det inte då olyckspåsen föddes?
Exakt, och det var ju han var kritisk, men det var ju all välmening för att utveckla sporthuset. Så tack för att ni hjälper till med det. Och inspelen den här veckan, eller introsiffran, Åsa Johansson, hon är där varje vecka med träffsäkra grejer. Mikael Jonasson, Mikael Häggström, Ingmar Lindehag, Erik Dahlberg, Benny Halvarsson, Håkan Ekström, Jens Svensén och Isak. Här har jag tappat efternamnet på Isak. Men i alla fall, @ sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram och även då vår hemsida sporthuset podcast. Apropå Twitter, Lasse, på ditt konto så kunde man se en tweet häromdagen där det stod: denna händelse måste ovillkorligen skyndsamt utredas av svensk travsport. Djurskyddet måste självklart vara prioriterat utan undantag.
Ja.
Vad handlar det om?
Det var på V75-tävlingarna på Örebro i lördags. Så var det, det är ju så att för som inte är travinsatta så alla hästar värmer ju upp innan de ska ut. Det är precis som med människor. När du ska göra din tävlingsprestation måste du värma upp. Och det gör hästarna också ofta i olika etapper. De ut och värmer två gånger. Värma heter det. Och i det här fallet var det också en av deltagarna i V75 så, som är under träning av den italienske travtränaren Alessandro Giocadoro. Och han var inte där själv, han var i Italien, han är italienare. Men den här värvningen gjordes av en lärling i hans stall, anställd. Och den här lärlingen piskar hästen. Och det syns ju då, finns ju bilder för den som, det var googlat.
Och det får man inte.
Nej, det får du verkligen inte göra.
Och men vad får du använda, jag som inte kan det, vad får du använda spöet till då?
Körspöet är, det, för det första är det så här när det gäller körspö, att det får i vissa länder inte alls användas. Norge till exempel får du köra utan körspö. Mm. Sverige är det körspö, det är som korrigering kan man säga. Alltså, hästen, om du kör en häst och så är den på väg att springa ut mot stallbacken till exempel och du ska vill att den ska svänga åt andra hållet, då kan du använda körspöet för att liksom påminna hästen om att få uppmärksamhet mot någonting annat. Men du får ju inte slå hårt. Du får ju inte, och den får ju endast enligt svenskt reglement användas för lättare drivning som det heter.
Är inte det en svår bedömning?
Jo, absolut. Mm. Men det här, så det är tillåtet att göra det. Vi kan komma tillbaka till det. Det som hände här var att den här lärlingen körde två stycken så kallade enhandare. Det vill säga när du sitter med en häst så har du ju tömmar i händerna. En i vänster och en i höger hand alltså. Då lägger du över tömmarna i en hand, i det här fallet i den vänstra handen, och så hade han körspöt i det högra. Och så slår han med vad man kan bedöma som full kraft på så att säga, höger skinka på hästen först. Och så lägger han över och slår lika hårt på vänster sida av hästen. Det är fullständigt åt helvete att det får gå till på det viset. Och jag tycker det är så kolossalt upprörande. För det är också dels mot djuret. Vad är det som pågår? Det sitter en människa och slår ett djur. Det är oacceptabelt. Det är fullständigt vidrigt beteende. Så jag blir förbannad när jag ser det. Det är det ena. Och det andra är alla de som håller på med hästsport i Sverige. Och det är ju en enorm massa människor som älskar sina djur. Som försvarar sig, som ger dem de bästa förutsättningarna och också då som kan tävla i olika hästsportsammanhang. Att få ha sånt här skit inom, jag blir heligt förbannad blir jag när jag ser det här. Jag anser dessutom så här, du var inne på det Tommy. Varför ska vi överhuvudtaget tillåta nyttjandet av körspö som det heter i svensk travsport? Varför finns det där överhuvudtaget? För det används ju till lättare drivning. Och det finns de svenska kuskar som får böter för drivning. Andra länder, USA till exempel, där är ju drivningen fruktansvärd. Och det är, alltså de slår ju på djuren så det är alldeles totalt galet.
Alltså ungefär som skedde här, eller?
Ja, det får man nog säga att det är åt det
hållet. Så de tycker inte alls att det här är anmärkningsvärt?
Helt andra regler. Jag är ju med som delägare till häst i USA. Mm. Och där är det ju oerhört mycket olika regler för de olika delstaterna. Där finns det inget federalt när det gäller trav och hästsportsregler, utan där är det vissa regler i delstaten New Jersey där travbanan Meadowlands ligger. Det är andra regler som gäller i Lexington i Kentucky. Det är några internationella regler som gäller på Yonkers i New York som är en annan delstat än New Jersey och så vidare och så vidare och så vidare, va? Men alltså jag tycker så här att det är ingen ursäkt att vi i Sverige ska börja, alltså, utan för mig är det så här, fokus på sakfrågan djurskydd. Nu har vi ett uppenbart fall. Och det må vara hänt att det hänt. Ta bort körspöt då. Gör som i Norge, att ta bort det. Det är inte tillåtet att använda körspö. För du vet, i drivningshänseende ofta så, det här är ju ett extremt undantagsfall. Alltså jag tror aldrig jag sett det i travsammanhang däremot har jag sett intensiva drivningar. Men den här typen av djurmisshandel. Men jag vill, och det här är jätteviktigt. Jag vill verkligen också i det här sammanhanget få hylla. Jag vill verkligen hylla. Därför att när det här händer, då ser de ju det på Örebrotravet. Och jag tror att det var måldomaren, eller om det var måldomaren eller bandomaren, det ska jag lämna därhen, som kontaktar banveterinären och säger, och omedelbart ner till stallet och titta på hästen när den kommer in. Och banveterinären, när den här hästen som var misshandlad kom in, tittade på hästen och sa, vi tvångstryker. Den är inte i tävlingsmässigt skick. Det fanns märken på hästen efter den här misshandeln. Den är inte i tävlingsmässigt skick. Var på hästen ströks. Och då blev det ju, vad då för? Det var ju inte favoriten i det här loppet, va? Vad händer, vad händer? Då visades inte bilderna i tv-sändningen. Ett starkt fel för övrigt, men strunt samma. I det här sammanhanget just nu i alla fall. Och den händelsen gjorde att det omedelbart gick in en rapport till Svensk Travsport att det här har hänt. Och att de står upp för djurskyddet på det sättet på banan, då kan du sitta och säga, men det är deras jobb. Ja, men det är inte alla som sköter sitt jobb. Jag ska säga, det var mycket, mycket bra gjort. Så plus till bandomare, måldomare i Örebrotravet och till banveterinären som tvångsströk hästen. Mycket bra gjort. Tack och lov finns det de som försvarar djuren inom hästsport.
Du brukar ju ibland ge ett utifrån perspektiv på till exempel friidrott som jag är så inne i, och du är inne i travet. Det blir lätt när man är inne i idrott att man är så här, ja men, så, ah, men det är som han Sudden i Nile City. Nej men så är det, man plockar isär cykeln i molekyler, va, och så plockar man ihop den igen.
Ja, jag snackade med Maltens farsa här innan
styret
sätet, ja. Han sa ju det att vi har ju plockat isär cykeln i molekyler och satt ihop den igen.
Okej. Okay. Ja. Varför gör man det?
Det gör man. Man plockar isär cykeln i molekyler och sen sätter man ihop den igen.
Kan man inte bara låta bli att plocka isär den då? Den ska vara likadan efteråt.
Jaha, nu börjar det regna här. Det är ju typiskt, va?
Ja, man gör så. Man plockar isär. Ja, och då brukar du ibland med fil. Men varför gör de så? Hur kan det vara så att det är olika rekord där, olika rekord där? Men travet verkar vara helrörigt. Där det då är olika i olika delar av USA, olika delar av världen. Körspö, inte körspö. Det känns som det saknas liksom ett internationellt övergripande
finns
organ.
Finns inte.
Nej, exakt. Och det känns som det saknas när vi pratar om det här med djurskyddet då. Absolut. För hela världen i travsporten.
Absolut. Helt rätt. Det saknas och det gör det storligen. Men låt mig säga så här då, när vi nu fått domen också, och det blev ganska skarpt, må jag säga, i två delar. Dels lärlingen som stängs av 18 månader från rätten att överhuvudtaget vistas på svenska travbanor, och dessutom en bot på 20 000 kronor. Och sen finns det ju ett strikt tränaransvar också, som det heter i travets reglemente. Så Alessandro Gocciadoro får också bestraffning. Dels anmälningsförbud utav samtliga hästar han tränar under en månad, det vill säga hans hästägare kan inte starta de hästarna de har i träning hos honom. Han har själv fått körförbud i Sverige i 6 månader, och dessutom har han en filial i Stockholmsområdet där han ju alltså då ställer upp hästar för att då kunna använda på den svenska, i den svenska travsporten. Den blir av med sin licens, och han är alltså tvungen att stänga den filialen. Så det är ganska hård dom, den kommer nog att överklagas, vi kan vara säkra på det. Avkunnades inom 72 timmar av Svensk Travsport, som verkligen skyndsamt hanterade ärendet. Men samtidigt advokaten till Gocciadoro sagt att han ska överklaga detta. Men låt oss ta den här grunden då. Och för att då inte hamna i diskussionen av att vi hade ett liknande exempel på en svensk travbana för 15 år sedan, eller vi ser drivningar som strider mot djurskyddsreglement i Sverige i andra länder. Det är påtagligt, som jag pratade om, i USA. Det finns i Italien, det finns bla bla bla. Det är spritt, va? Istället för att hamna i den diskussionen så föreslår jag följande. Och du var inne på det, Tommy. Förbjud nyttjandet av körspö i svensk travsport, precis som fallet är i Norge. Och dessutom uppdra företrädarna för svensk travsport att börja påverka inom den europeiska travsporten, och sen vidare också på andra sidan Atlanten till den amerikanska. Ta bort körspöet, och då får vi bort den delen av det obehagliga och för djuret kränkande i att se den här typen av händelser.
Sporthuset 243.
Vi byter till ett mejl från Anders Jansson som handlar om, ja men det tangerar avsnittet senast. I förra avsnittet pratade ni om hur lite utrymme idrottande tjejer får i media. Men något som det pratas ännu mindre om, och som nästan inte får någonting i tv och radio och tidningar, det är parasportens värld. Visste ni till exempel att vi har ett fotbollslag som har tagit medaljer både VM och EM? Vi har många friidrottare som har tagit stora medaljer. Vi har simmare som har gjort stora saker. Och det finns hur många bra saker som helst som parasportare gör för att visa upp att Sverige har bra idrottare inom detta. Men vi får nästan inga sponsorer, för vi syns för lite. Ändå är vi över hela Sverige och spelar. Och det är Anders Jansson som hör av sig, som är landslagsspelare i fotboll och också ledare i IK Karlstad, som hör av sig om parasport. Och jag känner att till att börja med så ska vi såklart Anders se till att ha en gäst från parasportens värld, från Parasport Sverige vid tillfället. Någon utav de här stora stjärnorna. Det är det minsta vi kan göra. Det är jätteintressant att prata om. Och Paralympics kommer ju upp. Den ligger ju också nu i pipeline för att gå 2021 i Tokyo. Vi får se hur det blir med det. Men helt klart så är parasporten ofta på undantag. Och det stora undantaget också när det gäller att ta sig in och inte bara hålla sig. Ofta blir det att vi liksom delar upp det. Att nu ska vi prata parasport och inte koppla ihop det med den vanliga idrotten. Men Jonas Jakobsson var ju ett exempel på motsatsen. När han faktiskt fick Svenska Dagbladets bragguld 2008. Skytten som också tidigare blev olympisk mästare.
Jag vill säga det också när det gäller parasport, att just i idrottsskalan, jag har ju varit ordförande i nomineringsjuryn. Frågan är, blir det någon gala nästa år och hur kommer den se ut med tanke på att sporten ligger nere?
Men jag såg att Radiosporten ska dela ut gäringpriset på de här 2 månaderna. Har de redan bestämt?
Ja, exakt. Ja. Ja, precis. Men alltså,
du plantas ligger bra till.
Ja, exakt. Ja, ja, jo, ja, jo, det är riktigt. Men alltså, vi delar ju ut, idrottsskalan delar ut priset till årets kvinnliga idrottare, årets manliga, årets lag, årets prestation, årets nykomst och så vidare. Och där finns det, i inledningen av Svenska idrottsskalan så hade ju, som då hette handikappidrotten, parasporten, är en helt egen kategori. Mm. Men det är ju borttaget sedan flera år tillbaka. Utan nu är det så att när årets kvinnliga idrott och årets manliga idrott ska utses, då är alltså parasportarna med på precis samma villkor. Och då ska det sägas att det är ganska komplext i vissa sammanhang över vilket typ av funktionsnedsättning som en enskild idrottare och atlet har och hur konkurrensen ser ut och alltihop som du brukar prata om. Och det behöver alltså juryn sätta sig in i.
Svårt att bedöma.
Det är jättesvårt att bedöma och därför är jag oerhört glad över, och det kanske är gästen också till någon program framöver, vad vet jag, men det är att Hans Sävström som ju jobbar på Svenska Parasportförbundet, han är nog i alla fall i gränssnitt media den i särklass överlägset mest kompetente att prata de här frågorna.
Sporthuset har ju också skakat fram 25 000 kronor till just IK Karlstad.
Mycket bra.
Som Anders hör av sig ifrån. Och det var ju samma med att vi auktionerade ut de här boxningshandskarna. Ingmar Johanssons special edition på handskar. För då var det ju så att en Christer i Karlstad vann budgivningen. Och efter önskemål för Christer så donerades då pengarna till parasportklubben IK Karlstad.
Och här, här borde vi sitta och spela in just nu hemma hos dig, Tommy. Där satt ju Ingmar Johanssons son och barnbarn. Mm.
Och barnbarnet, Tim, han ska idag låna hunden Frankie.
Oh!
Som han har fattat tycke för. Så
det enda gången Frankie är riktigt lugn, det är när Tim och Tim sambo har enormt mycket promenader. Han är helt färdig hund. Det är bra.
Men det här med uppmärksamhet från olika sporter då. Robin Rosendahl hörde av sig, apropå innebandy. Då kommer nästa fråga på samma tema. Intressant om ni vill rota i det kommersiella ointresset för innebandy. Själv så lägger jag ner ett stort engagemang i sporten genom rollerna som supporter, spelare och domare. Innebandy är det bästa jag vet. Och genom att titta till antalet utövare i Sverige så är jag inte ensam. Det är ju en av de sporter som har klart flest utövare. Trots det, skriverierna, tv-sändningar för innebandy för få, publiksiffrorna låga. Vad gick fel för den i versaler? Fantastiska sporten. Det var med ironi, tror jag. Han skrev fantastiska. Och jag har ju själv varit med och sände innebandy i tv förra året. Var på herrarnas VM.
Ja, VM 96.
Ja visst, då började på radiosporten också. Ja. Så jag har bevakat innebandy i flera vändor. Och då i 96-tiden där, när det första VM:et var, då fanns det ju en tro, en framåtanda. Att det här kommer att växa och växa och växa.
Men alltså 14 november 1985, nu måste alla räkna. Gud, var det 35 år sedan. Bildade jag och några kompisar till mig en innebandyklubb. Och vi
4 år dessförinnan så startade
Svenska innebandy 7 november 81. Men alltså så, och då kom ju i den här vevan valdes också innebandy in på första försöket i Riksidrottsförbundet. Det var dåvarande ordförande i fotbollen Lennart Johansson som propagerade ganska kraftigt för en ung och ny och fräsch och framåt sport. I alla fall, och det var för övrigt den IBK Solna som bildades då 1985 som sen övergick och blev AIK innebandy 96 och som vi sen reste med genom seriesystemet upp till högsta ligan och vann SM-guld och Europa titlar och såna saker. Det blir nostalgisk. Mm. Men precis den här frågan Robin var det, som Robin ställde, den fanns då. Mm. Den fanns på 80-talet, den fanns på 90-talet, den fanns på den har alltid varit där. Varför blir inte innebandy större och så vidare? Men som du säger och som du speglar, det fanns tryck i sporten, det fanns en framåtanda. Men jag ska säga från från 2007 när dåvarande förbundsordförande Per Jansson lämnade sitt uppdrag. För han stod väldigt mycket för eliten och bredden. Han ville att allting skulle utvecklas tillsammans och vara lika mycket värda. Så har innebandyförbundet slutat bry sig om eliten. Och på slut har man till och med motarbetat det, men det kan vi ta upp i något annat sammanhang. Men det innebär att det har tagit stopp. Mm. Det har tagit stopp. Och du vet, en sån liten idrott som släpper en sån viktig fråga under så lång tid, det repareras inte på två inslag i sporthuset. Innebandyn har en oerhört lång väg att vandra för att få fart på sin elitsida igen.
Det här med att motarbeta, vad menar du då? Det måste vi ta nu, inte om några avsnitt. Det tar vi nu. Motarbeta, på vilket sätt har de motarbetat eliten?
Nej, men alltså Svenska innebandyförbundet har ju en omsättning på 100 miljoner och pengar i ladan. En enskild snittklubb på damsidan kanske omsätter 1,4-1,5 miljoner. Dubbla det på här sidan då kanske. Då kan man ju tänka sig att de som har kraften i det här rimligen i en sport som inte har några ekonomiskt hårt snurrande, snabbt snurrande hjul, det är ju förbundet. Mm. Förbundet har då vinnlagt sig om att stoppa elitens möjligheter att äga sina egna rättigheter. Och det blev ju superkris. Det slutade ju med att eliten skulle bryta sig ut och bilda en egen liga. Helt utanför Svenska innebandyförbundets domän. Krismöte hölls på Arlanda. Riksidrottsförbundet fick gå in och medla mellan förbundet och elitklubbarna. Och det som gjorde att det överhuvudtaget kom till en lösning var att distriktsförbunden sa till styrelsen i Svenska innebandyförbundet: antingen sätter ni er vid förhandlingsbordet med eliten, eller så kallar vi till extra årsmöte. Underförstått, då åker ni. Mm. Först då fick Riksidrottsförbundet framgång i sin medling. Nu ser det bättre ut.
Om ni älskar innebandy, gå gärna tillbaka till avsnitt 139.
Oj, var det kärleksbombning av innebandy?
Ja, kärleksbombad innebandy.
Snyggt!
Med hjälp av en av sportens nästan grundare i svensk idrott, nämligen Stefan Kratz.
Åh, i Mora. Åh.
Han hjälpte mig med researchen.
Uttrycket hedersman måste man ju få använda när man pratar om Stefan Kratz.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Förra veckan drogs ju Stefan Edberg. Jag är övertygad om, när jag hörde att det stod Stefan Edberg, var Jens Fjällström som sa på den där lappen, tänkte jag, nu kommer du att kasta dig över den. Och mycket riktigt. Mm. Det sa du omedelbart och så blev det.
Jag tog en livlina. Jag vill inte bara göra det själv. Jag vill ta kontakt med en mycket uppskattad tv-expert som har varit med i Sporthuset för...
Vilket avsnittsnummer?
162 skulle jag säga.
Ja, jag får kolla det. Det
var
så.
När vi var i Kungliga Hallen, du var ju med där också.
Ja, det var 162.
Så nu börjar du känna kanske vem det handlar om.
Mina vänner, låt oss höra hur det gick till, Tommy, när du gav dig ut på den här tennisutflykten häromdagen.
Ja, men det här var ju helt underbart, i alla fall fram till nu. Ett strålande solsken över Tranholmen och jag är hemma hos dig, Maria Strandlund Tomsvik. Och här har jag aldrig varit.
Nej.
Tack för att du fick komma.
Ja, välkommen och tack för att du tog dig hit i dessa tider. Det gör allt mycket enklare.
En promenad ifrån en gångbro från Stocksund. Ligger den där hela året, den där bron, eller?
Den ligger där under vinterhalvåret. Skulle egentligen varit borta nu. Men i och med coronatider så går inte skolbåten. Så då får man väl inte ha så mycket folk på liten yta.
Okay.
Så nu ligger den kvar som ett undantag. Annars ligger den halva året, men vi har ju pendelbåt nu mot Ropsten året runt. Så vi tycker det har blivit riktigt lyxigt att bo här.
Mm. Och det var ett underbart väder när jag kom, men nu hör vi åskan. Är det årets första åska, eller?
Ja, men det känns så. Det påminner mig om augusti snarare. Men det är lite häftigt.
Ja, jättefint med hur din båt ligger här nere, precis nedanför gräsplätten. Och när du säger att du är på Roland Garros, det är här du sitter och kommenterar.
Det är det inte. Oftast är vi ju faktiskt just på Roland Garros i Paris, men annars sitter vi, som du vet, på Tegelundsvägen.
Ja, för du är ju tenniskommentator på Eurosport och du är före detta toppspelare, topp 50 i världen en gång i tiden, va?
I dubbel var jag topp 50. Ja. I singel, för att det ska vara helt rätt, var jag topp 80.
Okej, okay. Och varit med och spelat samtliga Grand Slam-turneringar. Och det passar bra när vi ska prata kärleksbombning av Stefan Edberg nu. För ni är ju alltså tangerande tidsmässigt karriär när jag tittar. Alltså från mitten av 80-talet, kanske du slutet av 80-talet, och till ja, mitten av 90-talet där någonstans. Stefan Edberg.
De flesta sagor brukar börja med frasen "det var en gång". Så börjar den här sagan också. Det var en gång en pojke som hette Stefan. Han bodde i staden Västervik i det lilla landet Sverige. När han bara var 7 år gammal började han spela tennis, bland annat i den här hallen. Men nu ska de bygga en ny tennishall i Västervik. Kanske kommer den att heta Stefanhallen.
Vet du hur många priser du har hemma?
Nej, det... Jag har många priser, men jag har ingen större kontroll på priserna. Jag tror pappa har större kontroll på priserna än vad jag har. De blir ofta så att man vinner en turnering och sen in i bokhyllan och sen iväg till nästa turnering.
Vilket pris tycker du är det finaste som du har vunnit då?
Ja, givetvis Wimbledon-pokalen nu, så man får en kopia av den stora. Det är väl den jag tycker är roligast.
Ladies and gentlemen, please welcome Stefan Edberg.
Ja, han väcker ju väldigt varma känslor hos mig, Stefan Edberg. Och det är så när man lyssnar runt med andra också, och när man tänker tillbaka på hans karriär och även det man ser kring honom just nu. Han är så fin man. Han är så snäll, han är så omtänksam, han är en sån gentleman. Var en så otroligt elegant spelare och enormt ödmjuk. En väldigt stilla personlighet med en väldigt offensiv spelstil som jag tycker gjorde honom så speciell. Och det var ju häftigt, som det fanns ju en rivalitet där mellan honom och Boris Becker, och då var det ju två serv- och volleyspelare. Den typen av rivalitet ser man ju nästan aldrig längre, utan det har ju oftast varit en Pete Sampras mot Andre Agassi eller John McEnroe mot Björn Borg, alltså en attackerande spelare och en säkrare baslinjespelare. Men då hade vi två väldigt offensiva. Det var så naturligt för honom, och det var ett så smart sätt att spela för honom. Och jobbade ju extremt tydligt med den spelidentiteten, och det tycker jag var häftigt. Och han hade ju den från väldigt tidigt. Det är ju oftast en spelstil som tar lite längre att sätta på plats, att bli väldigt trygg och säker i. Men han vann ju alla junior Grand Slams, så han hade ju redan den spelidentiteten på en så hög nivå när han var 16-17 år liksom.
Vad tänker du framförallt på när det gäller Stefan och avseende titlar?
Jag tänker på hans Grand Slam-titlar i singel, det blev väl 6 stycken tror jag. Och att han var nära att vinna franska, som han borde ha vunnit, om man får säga så, mot Michael Chang i den finalen. Men sen också den här, det är inte så många som åstadkommit det, att vara rankad etta i världen i både singel och dubbel.
Just det, bra.
Det, och särskilt på herrsidan. På damsidan finns det fler, för det är fler av toppdamerna som spelar dubbel. Men på herrsidan är det ju jätteovanligt att toppherrarna spelar dubbel. Så det tycker jag är väldigt häftigt, och tycker jag lyfts väldigt sällan kring honom.
Edbergs andra serv då emot backhandrutan på matchbollen. Och där kommer serven in från Edberg, där kommer den in. Och backhand av Becker, backhand volley av Edberg, Becken. Och backhand volley av Edberg och Becker. Och Edberg täcker in och Becker nära nät. Han får bollen in det! Och Edberg kastar sig bak på centerkorten. Och Becker kliver över nätet och gratulerar Edberg. Och Edberg är så lycklig. Han håller undan och han blir den andra svensken i historien att vinna Wimbledon. Edberg vinner alltså efter 2 timmar och 50 minuters kamp här på centerkorten.
Ja, det där är. Och det är intressant det du sa här, för det blir så blandat för mig. För när jag var, i och med att han bara är 3 år äldre än mig, så spelade vi ju samtidigt. Och då blev det ju inte att man följde det på samma sätt som när man var ännu yngre och liksom följde Björn Borg och hans framgångar, så som en liten tjej som var intresserad av tennis. Nu var det ju samtida. Så när jag hör det här så blir det lite som, ja just det. Det är inte, förstår du? Det är en annan typ av minnen. Stefan bodde ju länge i London också, och när man såg honom på Wimbledon efter hans karriär, hur liksom, när han kom in i ett rum, vilken kung han var i, ja, på Wimbledon-området. Det var han ju, han var ju så otroligt respekterad och omtyckt överallt. Men just där, han passade så fint i det där eleganta Wimbledon-området. Och som han bemöttes, helt otroligt vad stor han är.
Och du som har varit på Wimbledon en hel del här efteråt också och jobbat. Den där eran med tre raka finaler, Edberg-Bäcker, 88, 89, 90. Två vinster för Edberg, en för Bäcker. Vad har den för ställning i Wimbledon-historien? Vi pratar ju mest om Borg-McEnroe och den biten, men det här med Edberg-Bäcker-rivaliteten.
Ja, men den var ju jättestor, men jag håller med dig där. Det är någonting med Stefan Edberg. Trots de gigantiska framgångarna så är det som att det är så stilla runt honom. Mm. Det pratas inte lika mycket om honom som det gör om Borg och Wilander. Och kanske det är för att han inte är så synlig längre inom tennisen. Liksom. Många av de här är ju kvar och då påminns man om den otroliga historia de har. Men där och då var det ju gigantiskt, och jag tycker fortfarande när man plockar fram bilder och minnen från Wimbledons historia så står ju den rivaliteten enormt högt. Mm. Och särskilt i och med att de spelade den typ av tennis som de gjorde.
Två riktiga grässpelare.
Exakt.
Va?
Ja. Offensiva grässpelare. Då var ju gräsmattan nött där den skulle vara nött. Liksom. Vid baslinjen och framme vid servlinjen. Mm. Så nu står ju de flesta kvar på gräset. Liksom. Och det kan man på ett annat sätt nu. Banorna är annorlunda och sådär. Men det var väldigt häftigt. Det var så som grästennis skulle spelas i mina ögon.
Ja, men kan du inte utveckla det? Alltså, vadå? Vad är skillnaden mot nu då? Grästennis nu och då?
Ja, men då var banorna snabbare och jag skulle vilja säga att de var lite sämre. Wimbledons banor är ju närmast perfekta, men nu är de så bra så att det blir liksom inte de här felstudsarna som man också ville undvika. Man gick ju faktiskt en del på nät för att undvika felstudsar på gräset för att banan blev så sliten, så dålig liksom. Just att kunna utnyttja gräsets låga studs och sådär, det kunde man mycket bättre förr. Nu studsar det högre, det studsar renare, så man kan spela den tennis som man gör på andra underlag nu på gräset också.
Johan Ejeborg, vår kompis som är bra på att imitera, han hävdade i alla fall att det gjordes en intervju med honom efter Wimbledon-finalen 88. Någon svensk reporter sprang fram och sa: vad säger du Stefan, vad säger du, andra svenskar om tiden att vinna Wimbledon? Jag är så glad så jag tror jag spricker.
Ja, men exakt. Och det var ju så, och jag tycker ju om det, för det var så sant. Han försökte inte fejka till någonting eller liksom skapa något annat än det som var. Och det gillar jag.
Just att göra intervjuer så lite som möjligt, säga så lite som möjligt. Man hade kanske Ingmar Stenmark lite som förebild. Han var ju fåordig, men han gjorde på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det är helt annorlunda idag. Idag är de ju mycket, mycket bättre på att prata, bli intervjuade, och de kan ju framföra ett budskap. Så de är ju så mycket, mycket bättre än vad vi var. Det kanske inte skulle ha varit lättare för mig idag, utan jag kanske hade den perioden där det var bra, där man inte behövde säga så mycket. Mm. Så att det var nog ganska skönt, tror jag.
Actually, I don't want to be famous, sa han tydligen på presskonferensen efter Wimbledon-segern. Och det kanske säger en del om varför han också har haft en tillbakadragen roll då efter karriären.
Mm. Jag tror inte han har liksom fått något ut av att vara offentlig, vara känd. Alltså, det är inte det han har... Det är inte därför han har spelat tennis. Nej. Det är inte därför han har gjort det han har gjort efter karriären. Utan jag tror han har haft helt andra intentioner bakom allt sitt handlande. Mm. Men han valde ett väldigt publikt yrke.
Du var inne på det, 6 stycken Grand Slam. Wimbledon-segrarna sticker ut såklart, för det är en speciell turnering när det gäller turneringens nimbus. Men också Australian Open 2 gånger och US Open 2 gånger. Det var hans sista Grand Slam då, när han vann 92. Och vilken turnering egentligen. Femsättare mot Ivan Lendl i kvarten som gick över 2 dagar. Femsättare mot Chang i semi där det gick fram och tillbaka. Och sen vände 0-1 till 3-1 mot den blivande superstjärnan Pete Sampras i finalen.
Edberg är framme vid matchbollar i US Open-finalen 1992. Matchboll alltså för Stefan Edberg fram till 3-6, 6-4, 7-6, 5-2. Och nu har han 40-15 och egen serv. Och alla förväntar sig nu att Stefan Edberg ska vinna US Open-titeln. Här kommer serven. In i banan. Och in i efter Sampras. Jublande. Hoppar Edberg över nätet. Springer fram till Sampras. Tackar honom för god match. Och han är jätteglad. Så springer han bort i ena hörnet. Där han kommer att få en kram, kan jag tänka, av sin hustru.
Gunnar Brink kommenterade det här på Radiosporten. Dessförinnan hörde vi ju Mats Strandberg också på Radiosporten. Sista Grand Slam-segern för Stefan Edberg.
Egentligen är de här två US Open-titlarna lite mäktigare för mig. För jag, om jag inte missminner mig, så tror jag också de titlar han vann i Australien var på gräs. Och Wimbledon då. Så det är liksom fyra titlar på hans absoluta skräddarsydda favoritunderlag. Så att ta de här titlarna i US Open tycker jag på något sätt är ännu större faktiskt med hans spelstil. Och sen är det ju så magiskt att han får möta Pete Sampras som sen kommer att dominera här touren i många, många år och vinna över honom på amerikansk mark. Det var ju superhäftigt.
Mm, och han sa det i en intervju att han var så mör efter det här Lendl och Chang och allting. Så han fattade inte att han skulle kunna spela, men han klarade av det ändå då. Men sen efter karriären då, så... Ja, hur skulle du beskriva hans roll inom svensk tennis efter karriären?
Men han har ju inte haft någon sån här, ska man säga, framträdande affischroll inom svensk tennis. Och han bodde ju kvar i London väldigt länge. Men så som jag har liksom följt honom och vad jag vet är att han hela tiden har varit väldigt intresserad och följt med och varit, kunnat liksom, namn på juniorer, pojk- och flicksidan, varit jätteintresserad. Och så har han gjort så här typiskt Stefan Edberg-grejer. Liksom. Han startar en stiftelse, skänker pengar till några lovande juniorer till deras satsningar. Jag vet att han har gjort punktinsatser, hjälpt juniorer som har behövt hjälp. Liksom bara så här i, du vet, det ska inte synas, utan han har bara hjälpt till för att han är den han är.
Var det överraskande när han plötsligt blev tränare för Federer?
Lite tycker jag, men inte så här i efterhand. Det var ju härligt att han fick den frågan. Och Edberg var ju en av Federers stora idoler när han växte upp. Och ville väl ha hjälp med några specifika saker och ville få en chans att jobba ihop med sin idol. Och sen skulle ju det samarbetet varit ganska kort, men det blev ju längre för att de båda trivdes. Jag tror Stefan var lite överraskad över hur roligt han faktiskt tyckte det var att coacha. Bara för att du har varit en jätteskicklig spelare själv, så är det inte säkert du gillar coachingen eller kan coacha bra eller köper hela den livsstilen som det innebär. Men de trivdes ju otroligt bra tillsammans. Sen så Federer behövde göra en del spelmässiga förändringar för att både hålla fysiskt men också att kunna kliva upp mot Djokovic och Nadal. Till exempel började han toppa sin backhand mycket mer, mycket bättre. Han blev offensivare om det går. Han klev in i banan mycket mer under Stefans tid. Jag tycker att hans volley också utvecklades under den tiden. Lite positionering vid nätet och sådär.
Ja, det kunde ju Stefan.
Det kunde han, men bara för att han kunde det är det inte säkert han kan förmedla det. Så, men det blev ju ett jättefint samarbete som jag vet att Stefan sen sa att nu kan jag inte resa mer. Liksom, han ville inte göra det. Jag vet att Federer hade velat fortsätta tillsammans med honom. Men det blev väl två år, tror jag. Två eller tre år. Något sånt.
Det finns ju en annan sak som gemensam nämnare för de två. Det här gentlemannaskapet.
Ja, verkligen.
För han fick ju det här... Edberg fick det här Sportsmanship Award 5 gånger och sen döptes priset efter honom, eller hur?
Med all rätt. Ja, men det fanns ju ingen
och nu är det väl Federer som har abonnerat på det, va?
Ja, det är det ju. Jag tror Nadal har varit där också. Det är de två som abonnerar på det, men mest Federer. Nu kommer haglet, Tommy. Ja. Hur bitig är du?
Ja, det är framförallt du. Det är hagel som kommer. Det här måste vi ta... Jag måste ta en video på alldeles strax. Men vi gör så, jag tror vi gör så att vi går in. Men de avslutande orden från dig, Maria, när det gäller Stefan Edberg. Vad är det bästa och vad har varit det bästa med honom som tennisspelare och idrottsman, tycker du?
Hans meriter talar för sig själv, men jag tycker hans stil är det som sticker ut. Den optimala gentlemannen som också var sann i det. Han spelade inga spel, han var den han var och han var en gentleman och fortsätter att vara det. Mm.
Stort tack för att jag fick komma hit och trots det här då.
Men det här kan jag inte göra något åt.
Men du, det här är inte så vanligt, va? Eller är det något Tranholm, men titta på de här hagelbitarna.
Jag vet.
Stort tack, Maria.
Tack, Tommy.
Oj, oj. Nej, nu måste vi... Ja, nu måste vi... Tror vi tar in de här.
Så. Och din telefon där.
Man ser ju framför sig att du dröjde kvar en stund innan du stack.
Ja, det var att jag stack.
Med tanke på vädret. Med tanke på vädret.
Ja, det var en märklig avslutning där, men Tranholm, vilken upplevelse. Sitta där ute med.
Det lät häftigt, ja. Det lät häftigt och en härlig resa kring Stefan Edberg. Jag sitter och funderar på, alltså han gjorde ju verkligen oerhört lite väsen av sig, men var så oerhört skicklig. Lika bra man tyckte om Stefan Edberg, lika illa tyckte man om Boris Becker. Mm. De matcherna.
Och på det sättet, för det jag var inne på det här med rivalitet, påminner lite om det här Borg McEnroe.
Ja, verkligen, verkligen. Och så väldigt osynlig efter sin karriär. Verkligen inte dyka upp i olika... Man har svårt att se mästarnas mästare med Stefan Edberg.
Han tackar ju nej till det.
Ja, bra Stefan, bra.
Han tackar nej.
Nu är bra att tacka nej till det vet jag inte, men okej. Men det är klart att det var ju en era efter Björn Borg när svensk tennis var oerhört stark. Så det var ju nästan, vi blev ju så bortskämda med ideliga stora svenska framgångar i Grand Slam-turneringar. Och det roliga som jag då, jag tycker det är lite feglir att stå på baslinjen hela tiden och bara skicka tillbaka bollar. Men Stefan Edberg, han satt ju en helt annan ton och inte fullt så supernormal, eller vanligt, förlåt, supervanligt för svensk tennisspelare. Nej. Och var servolleyspelare.
Extremt ovanligt faktiskt. Eller hur? På den tiden.
Ja.
Han hade ju en annan rivalitet som vi inte pratade om så mycket. Den fanns faktiskt där. Även om de också var kompisar. De vann ju Davis Cup tillsammans flera gånger mot Villander.
Mm, mm.
Villander som är 2 år äldre. Och båda jättetalanger från unga år.
Villander var ju verkligen inte serv och volley.
Nej, och det gjorde att de passade ju för helt olika underlag. De möttes i 20 matcher under sin tid som seniorer på touren. Gissa vad inbördesresultaten är, 20 matcher.
Ja, ingen aning, men det bör väl 10-10 då.
Rätt.
Då vill man ju veta setfördelningen. Ja. Och sen vill man ju gå vidare på game.
Ja, precis.
Innan någon har, typ Björn Hellberg då, räknat bollar.
Ja. Mm. Och nu kärlekspåsen.
Ja, och ja. Då är det kärlek. Ja, vi har bestämt oss för bara kärlek.
Visst är hon bra, Maria?
Ja, otroligt. Vilken härlig röst också. En underbar person. Mm. Men vilken... Och man vill ju verkligen, det är en röst som gör att jag blir så lugn bara. Jag vill matas med mera information.
Till och med när haglet kom så känner jag mig i trygga händer.
Ja, ja. Jag var lite spänd på bara om du fick sticka omedelbart. Jaha, här har jag dragit en lott. Ska du vara Jens Fjällström då och läsa upp?
Ja, just det. Jag ska göra så dramaturgiskt. Nu ska jag imitera Fjällström. Ah... Här pratar vi världens största idrott och ett ämne som har varit högaktuellt de 2 senaste avsnitten. Vi pratade om en pionjär tidigare och nu till en annan. Mia Hamm, av många ansedd som världens främsta fotbollsspelare på damsidan genom tiderna.
Mm. Föregångaren till Megan Rapinoe kanske.
Ja, precis. I den successionsordningen. Så Mia Hamm...
Alltså i rollen som förgrundsgestalt för en hel...
Precis,
för damfotbollen.
Fjällström är ju med nästa vecka. Du och jag och Fjällström. Så då kanske han kanske ska få hugga tag i Mia Hamm. Vi ska avsluta med någonting vi aldrig avslutat sporthuset med tidigare, Lasse.
Du ringer upp Donald Trump och hör what do you think about the sports house? It's tremendous.
It's great edition. 243.
Great, fantastic today. Du kan ringa och säga det. We usually not use the word fantastic that often.
Upp, not fantastic.
Ja, exakt, ja, exakt.
Vi ska avsluta med en dikt.
Oj.
Ja, ifrån en poet.
Ja, det har vi aldrig haft.
Nej, fotbollsälskaren Jimmy Ginsby, som också är sångare. Han har några låtar på Spotify. Men han är också...
Några låtar på sin lyra.
Tillika poet.
Jaha.
Så...
Är det vår huspoet från och med nu?
Ja, jag tror det.
Trevligt.
Han mejlade oss nämligen till Sporthuset Podcast, ska jag säga. Jag kom just med en fjärde samling, men den här dikten finns inte med där då den skrevs idag. Han skrev den på Valborgsmässoafton och mejlade oss då den kvällen. Det kanske beror på den rådande fotbollstorkan att jag vaknar med en ovanlig men tvingande lust att skriva något om fotboll. Och sen vimlar det ju inte direkt av fotbollsdikter i världen, så den kanske kan fylla sin plats. Ska vi låta honom läsa upp den själv?
Ja, ja, verkligen. Vilken avslutning. Mm. Du har ju tidigare haft Jolina som skönsjungande avslutningsnummer. Nu blir det istället poesi.
Ja.
Vi går från klarhet till klarhet i den här podden. Det är kul.
Och vi säger tack och hörs igen nästa vecka.
Hej, hej.
Jimmy Ginsby.
Matchen. Insparken blev kort, den gick till närmsta back som såg sig om och passade tillbaka. Det var ett herrans liv på borta lagets hejaklack. De var på gång på väg mot 6:e raka. Samma sak igen, men han avancerar nu och slår en kross perfekt med rätt adress. Bortalaget backar och försvaret är nervöst. Matchen vinns av den som spelar utan stress. Nu är mittlinjen passerad utan något motstånd alls. Bortalaget backar hem med allt de har. De är sårbarast i mitten. Allt som krävs är tålamod. Stadion kokar. Det är 2 minuter kvar. En passning in mot mittplan. En rensning missas helt. Och plötsligt öppnas bortalagets lås. Centern springer in i luckan. Det finns möjligheter nu. Allting hänger på hur nästa passning slås. Den kommer snart från höger in mot straffområdets mitt. I bortalaget råder full panik. Man tappar positioner, springer runt som yra höns. Sekunder kvar nu, stor kalabalik. Och bollen slås väl avvägd. I straffområdet är det trångt. Men yttern ser vad ingen annan sett. Han känner det i kroppen, i tillslaget han fick. Han vet att bollen kommer hitta rätt. Centern står perfekt placerad. Han tar sats och hoppar upp. Han hör målvaktens nu allt för sena tjut. Nicken seglar in i krysset. Han hör hemmaklackens vrål. Det blir avspark. Domaren blåser. Det är slut.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.